Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Idag har vi en väldigt speciell gäst hos oss. Inte minst för att hon kommer från Göteborg. Precis som vi. Välkommen hit Johanna Gilbro, hudforskare som faktiskt under de senaste 10 åren blivit världens mest citerade skribent inom cosmetic science. Så kul att ha dig här.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Mm. Du Johanna, du blev intresserad av huden redan som barn.
När jag var 3 år så märkte man att jag hade en vit fläck på magen. Den här fläcken spred sig sen till knän och till armbågar och till hals till exempel. Mm. Det är en hudsjukdom då som heter vitiligo, som är en depigmenteringssjukdom. Det innebär att denna pigmentceller går in i någon slags vila kan man säga och bildar inte pigment, och det här blir då vita fläckar på huden.
Min son har faktiskt en vit fläck här bak i nacken som jag tänker är vitiligo. Den har inte utvecklats utan den har stannat där. Men...
Det finns 3 olika sorter av vitiligo, och det som han har då kanske är något som kallas fokal vitiligo. Mm. Och det innebär då att det är väldigt lokaliserat bara till en liten del, ofta som en isolerad fläck kan man säga. Mm, okay. Och sen vitiligo vulgaris då, som jag har, det är den absolut vanligaste formen, och det innebär att man ofta får helt symmetriska fläckar. Så har man på en armbåge så har man på den andra, har man på ett knä så har man på det andra. Och då i barndomen så älskade jag faktiskt mina vita fläckar. Mm-hmm. Jag kände mig jag gillade det, för det blev någon slags unikitet.
Just det.
Och jag blev speciell. Ja. Och sen älskade jag då 100-rasen dalmatinen, så då kände jag mig lite som en liten gullig valp där.
Mm. Ja, det finns ju faktiskt en fotomodell, en jättekänd som har vitiligo, eller hur?
Ja, precis. Ja. Winnie Harlow. Och det är ju fantastiskt vad hon har gjort, att hon använder den här som kanske många ser som en imperfektion till sin perfektion, och hon använder det för att bygga hela sin modellkarriär. Mm. Och det är så vackert.
Mm. Och tänk så många du har hjälpt, så många unga flickor som kanske mår dåligt för sina fläckar. Ja.
Men när jag kom in i tonåren där, då dels så fick jag ganska mycket i ansiktet. Så nästan, det är väldigt vanligt att man får runt ögon, runt mun till exempel, runt näsa. Det spred sig väldigt mycket där när jag var kanske 17, 18, 19. Och då började jag tycka, det är en period som man är väldigt känslig också. Mm. Och då började jag tycka att det var svårt. Och började läsa på väldigt mycket, redan då, forskningsartiklar på dels olika behandlingar och sådär. När jag var i 18, 19 kanske, då testade jag allting från egentligen alla terapier som fanns då. Det var dels UVB-ljus eller kortison, olika former av kortison. Det var till och med, jag var en av de första patienterna som testade en transplantation av hudceller från en del av kroppen där man hade pigment, och så isolerade de här pigmentcellerna och satte på dem i ansiktet då. Mm. Och alla de här behandlingarna som jag testade gav inga resultat, och snarare värre. Mm-hmm. Och det gjorde då att jag läste till apotekare och blev väldigt intresserad av dels dermatologi, men också olika läkemedelsbehandlingar. Och sen när det var dags för exjobbet där, då fick man ju egentligen välja vad som helst, bara det var forskningsbaserat. Så då kontaktade jag de grupperna i världen som höll på med vitiligo. Och det var en i Italien, en i USA, en i England, en i Holland. Och jag kontaktade alla de här professorerna. Fick egentligen bara ett svar. Och det var från en forskare i England som heter Karin Schallreuter, som är en fantastisk kvinna. Hon är nu närmare 80, men har jobbat mycket, dels specialiserad inom hud och jobbat mycket innan inom melanom på Mayo Clinic i USA.
Menar du malignt, alltså cancer melanom?
Ja, precis. Exakt. Mm. Så det var det hon, som hennes expertis var. Och sen vad hon märkte var att många av de här patienterna med melanom utvecklar vita fläckar runt melanomet. Och då har man sett att det ofta leder till bättre överlevnad för de här patienterna. Mm-hmm. Och då börjar man titta mer på vad är det de här vita fläckarna som är så skadligt för pigmentcellerna. Då upptäckte hon också den här sjukdomen vitiligo. Men det är ju samma sak, det är ju samma vita fläckar som uppkommer. Och vad är det då i den här vita fläcken som gör att pigmentcellen förstörs?
Just det. Vad är det den försvarar då? För att det måste ju vara det, eller hur?
Och vad hon såg då, det här var väldigt intressant. Och det ledde då till en Science-artikel i Science. Hon såg att om man jämför de här vita fläckarna med fjärilar så har man exakt samma substanser. Och fjärilarna använder det för att locka till sig det motsatta könet. Så det är en fluorescerande färg. Det kanske man har sett när i fjärilar som har blå eller vita delar på vingen. Och det är den här fluorescerande färgen. Så att sätter man en speciell lampa som heter Wood's Light vid sin fläck på en patient, då ser man att den här fluorescerar, och det gör den även om man är på ett disco till exempel. Därför har många personer med vitiligo tycker att det är svårt just med disco, för att man ser det på ett mycket mer fluorescerande sätt.
Just det.
Så vad hon och hennes man, som också var forskare, vad de såg var att de här ämnena tillsammans med att det då bildas väldigt mycket väteperoxid och andra oxidativa stressmolekyler, om man kan ta bort det, då kan man återpigmentera huden. Så att jag åkte dit, och det här exjobbet blev till slut en doktorandtjänst. Jag disputerade på min egen sjukdom. Vad det ledde till var att vi genom då topikal applikation, alltså en kräm där man tar bort den här väteperoxiden, minskar väteperoxiden och minskar de här oxidativa molekylerna.
Som sitter då på huden helt enkelt.
Precis, ja, precis. Som sitter i epidermis, så är det ökad koncentration i hela epidermis. Både faktiskt i den vita fläcken men även i den odrabbade huden.
Mm.
Så vad vi såg var att den här krämen som försöker efterlikna ett antioxidantiskt enzym i huden kan faktiskt återbilda pigment. Så att jag återbildade ju i princip allt pigment i ansiktet som jag hade tappat.
Ja, för jag tänkte på det nu och det tänkte jag på första gången vi såg, så att du sa det med ansiktet och jag ser ingen vit fläck. Nu sitter jag ju en meter ifrån dig.
Ja.
Och då sa du att du har på händerna, men det ser jag inte heller riktigt.
Händerna har varit väldigt just med den här behandlingen, så av någon anledning som vi inte riktigt vet, är att händer och fötter är väldigt svårbehandlat.
Mm.
Så att du kan se, nu är jag ju väldigt ljus i huden, men jag har vita fläckar här på fingrarna till exempel. Anledningen till att det inte fungerar så bra på händer, det kan vara att du hela tiden rör på dem. Att det blir friktion i huden och det här kan orsaka ökar också det till stress. Och vi vet egentligen inte varför, men just att patienter som enbart har fläckar på händer och fötter, det är egentligen ingen idé att man börjar behandla på det här sättet, för det är väldigt svårbehandlat.
Mm. Gud, jag känner att vi får göra ett eget avsnitt om vitiligo, för den klassas ju som en autoimmun sjukdom.
Ja.
Och en av de autoimmuna sjukdomarna som jag har lärt, som är svårast att komma till bukt med via livsstilsförändringar.
Ja, det stämmer verkligen faktiskt.
Efter du hade disputerat så blev du kontaktad av hudvårdsindustrin och jobbade som forskningsledare och innovatör, kan man säga, eller?
Mm. Först egentligen så flyttade jag faktiskt till Holland, för vad vi hade också hade gjort, och nu behöver jag inte gå in på det här i detalj, men vi hade också tittat på en beta-2-adrenerga receptorn i huden. Och det är ju den här, det är den man försöker minska om man har till exempel högt blodtryck. Så försöker man blocka det med beta-blockerare.
Mm.
Men vad vi såg var att hos vitiligo-patienter så finns det en ökad risk för att förvärra sjukdomen om man använder beta-blockerare.
Jaha.
Mm. Så då börjar vi titta på om melanocyten i sig själv har receptorer, alltså beta-receptorer, beta-adrenerga receptorer. En del av min forskning handlar om det, och det såg vi att den var överstimulerad, den här receptorn, på pigmentcellerna. Och att stimulerade man det med adrenalin till exempel, då kunde man öka pigmenteringen.
Mm.
Så det ledde mig faktiskt sen till att jag flyttade till Holland och jobbade med hjärtläkemedel.
Mm-hmm.
Som med kliniska prövningar för hjärtläkemedel då, för att minska blodtryck hos den typen av patienter. Och sen när jag bodde i Holland, då blev jag kontaktad av hudvårdsföretag. Det som var väldigt attraktivt med min kunskap då, det var ju att jag hade ju försökt att bilda pigment i de här vita fläckarna. Men då hade jag ju även kunskap om hur kan man minska pigment?
Just det.
Och det är ju någonting som många företag vill göra, just att minska en oregelbunden pigmentering till exempel, eller olika, om man har mörka fläckar till exempel i huden.
Mm.
Det här gjorde att jag flyttade dels till Irland och sen till Sverige. Och då började jag dels som forskningsledare för anti-aging-molekyler, alltså att utveckla nya aktiva substanser för dels antirynkkrämer, men också att då försöka minska pigmentering när man har en oregelbunden pigmentering i specifikt i ansiktet.
Mm.
Det som slog mig då egentligen, det är två saker, och det är dels att när vi forskade fram de här aktiva substanserna. Då insåg man ju att de allra flesta av de här mer potenta aktiva substanserna, de är ju väldigt känsliga för till exempel luft, syre, temperatur, öka temperatur. Så hur fort vi fick dem från leverantören så skulle de hållas kylt i kylskåp eller i frys.
Mm.
Och vi använde till och med kväveoxid för att ta bort allt syre i varje förpackning.
Mm.
För annars oxiderades de och man såg att det inte hade någon effekt. Och då behöver man inte vara någon rocket scientist för att förstå att, men vad händer med de här aktiva substanserna när vi lägger i dem i en kräm.
Mm.
De är känsliga mot vatten, de är känsliga mot syre, de är känsliga mot temperatur. Och inom hudvårdsindustrin så har vi inga av den typen av krav.
Nej.
Vi har ungefär 3 års hållbarhet på produkter. De ska kunna förvaras vart som helst. Och exempelvis i ditt badrum där det kan gå upp till...
Varmt och kallt och pendlar, ja precis.
Exakt. Det var det första som slog mig och jag hade ju aldrig varit intresserad av hudvård egentligen. Utan jag var ju intresserad av forskningen och mekanismerna och också av att just studera hudceller. För vi hade ju otroliga resurser just med att man kunde titta på hud i organkulturer och i olika cellkulturer och egentligen typa alla gener i celler. Så det var ju väldigt mycket intressanta som man kunde göra rent grundforskningsmässigt.
Mm.
Men det var definitivt det som slog mig. Och sen i samma veva också så kom ju hela den här parabendebatten upp.
Mm, just det.
Allting startade med att det var en forskare i England som såg att i brösttumörvävnad till exempel kunde man se ökad koncentration av parabener. Och sen när man gick vidare med det så såg man att parabener, om man testade dem i cellkulturer så kunde man då öka proliferingen, så att man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna ha cancerframkallande effekt.
Mm.
Och när industrin och konsumenter fick nys på de här data så vill man ju inte använda parabener längre.
Men precis.
Det som hände då, och som senare när jag jobbade som innovationschef också, det är den här frustrationen att vi ändrar liksom inte industrin och förhållningssättet till produkterna, hur produkterna tillverkas, hur de lagerhålls, hur de transporteras, hur de används, förpackningar. Ingenting av det ändrar vi.
Nej.
Utan vi ändrar bara ett konserveringsmedel till ett annat.
Mm.
Och det man har sett det är att parabenerna har gått ner dramatiskt i användning.
Mm.
Men det konserveringsmedel som har ökat mest det är ju fenoxetanol.
Mm.
Och som hudforskare så skulle jag säga att jag skulle hellre parabener som så, det är väldigt liten risk för allergiska reaktioner och sådär med parabener. Men däremot fenoxetanol så ser man ju mycket mer reaktioner på huden.
Ja, intressant. Så att om du fick välja mellan pest och kolera så hade du valt parabener kan man säga.
Ja, faktiskt. Det hade jag gjort på min hud. Det finns ju många sätt här att innovera och hitta bättre lösningar utan att välja andra konserveringsmedel.
Mm.
Och det är ju dels till exempel att man väljer andra förpackningar, att vi slutar använda burkar där du gräver med fingrarna. Mm. Och
det är ju, jag har alltid undrat det. Jag är ju inte heller en hudvård, så jag har aldrig lagt pengar på hudvård. Men jag har alltid tänkt på när jag har sett de här burkarna att det känns lite, det vet ju alla tänderna, när man gräver med det i någonting så sen kan du använda den under ett år, den burken. Det är klart att det inte kan vara så bra.
Ska man bara likna det till en någonting, ska man tänka sig, vad hade hänt om du hade stoppat fingrarna i en crème fraîche-burk till exempel?
Ja.
Och haft den på köksbänken i ett halvår eller ett år.
Mm.
Det hade ju blivit en massiv mögeltillväxt väldigt snabbt.
Mm.
Och det finns ju en anledning då till att inte det här händer i din hudvårdsprodukt. Och det är ju alla tillsatser.
Ja, men precis. Så du menar att det gör ju samtidigt som det skyddar oss för att hudvårdsprodukten ska bli en muggelburk.
Mm.
Så har det också tagit bort egentligen de aktiva substanserna. Det har dödat även det som är bra.
Mm. Ja, precis.
Jag tänker på det. Du skriver i din bok, vi kommer berätta om den i slutet av avsnittet också, länka till den. För de som vill köpa den, jag kan varmt rekommendera hudbibeln. Och där skriver ju du att huden är vårt största organ och behöver omtanke. Och då tänker jag att hudvård är en miljardindustri.
Och i vår del av världen så lägger vi ner massa pengar på krämer. Och du skriver att hade vi vetat mer om huden så hade vi varit mer restriktiva med antalet produkter och noggrannare med vilka ingredienser det innehåller. Men vi skulle också ätit betydligt mer morötter och sovit bättre.
Mm.
Det tycker jag är intressant, för du skriver också att man har sett att i de delar av världen där vi använder mest hudvårdsprodukter är också där vi har flest problem med huden.
Mm. Jag är en sån här person som måste ha studier för allting jag säger. Men vad man har sett är just att den västerländska världen så ser vi mycket, betydligt mycket mer akne. Till exempel vi ser en dramatisk ökning av det.
Mm.
Och vi ser även att ungefär, beroende på vilket land du bor i, men i västvärlden så har vi ungefär 50-70% av alla kvinnor upplever att de har känslig hud.
Mm.
Och det finns ju väldigt många ämnen i hudvård som kan trigga en känslighet i huden.
Mm. Som till exempel?
Fenoxetanol är ett exempel,
ja,
faktiskt.
Bra.
Då men det finns många, många andra, och parfymämnen till exempel. Och sen finns det ju då mer parfymfria alternativ, men då kanske man använder olika eteriska oljor som istället ger en doft, och de här eteriska oljorna kan också trigga en känslighet eller reaktion i huden. Det är det här jag menar, att vi har sånt otroligt intresse för huden, och det kan man ju säga att vårt ansikte är vårt visitkort utåt.
Mm.
Och vi har ju haft ett intresse för vår skönhet och vår hud under väldigt lång tid. Det här är ju inte någonting som har kommit nu, utan det hade ju även våra föräldrar såklart. Men vi hade inte så många produkter. Intresset för huden är så enormt stort, men kunskapen är väldigt begränsad. Och det är ju en av anledningarna till att jag skrev boken. Att ofta så går ju det här hand i hand. Har man ett enormt intresse för någonting så ökar ju oftast kunskapen. Och det tycker jag man har sett inom livsmedelsbranschen till exempel, att människor är mycket mer pålästa, och de har, inte minst just det här med tillsatser, har ju människor mer och mer koll på. Medan i hudvårdsbranschen tycker jag inte alls man ser det, att man vet inte hur de fungerar. Och det, för att man ska kunna veta vilka produkter som är bäst, så måste man veta hur huden är uppbyggd och hur den fungerar. Och även hur substanser som man då ska tillföra huden, hur fungerar de? Och de flesta är ju känsliga för, precis som vi pratar om, luft och temperatur och vatten till exempel. Ja, men hade folk vetat det här så hade man kunnat ställa så mycket högre krav på tillverkare. Så det är en konsumentmakt här som är till för att använda.
Ja, att om konsumenter blir mer medvetna om det här, så kommer vi kräva bättre produkter, precis som inom livsmedelsindustrin. Exakt. Även om vi har massa dåliga produkter fortfarande där. Det som slår mig, om man tittar lite hastigt på livsmedelsindustrin och sen på skönhetsindustrin, är ju vilka långtgående påståenden man får göra. Att man får lova så mycket för någonting som då faktiskt är en avdödad egentligen då substans. Eller hur?
Inom regelverket för kosmetik, då måste du kunna påvisa varje påstående du gör. Så att om du säger att den här produkten ger en antirynkeffekt till exempel, då måste du antingen ge ut den här produkten till si och så många kvinnor som upplever då att de fick den här effekten. Det är så kallade konsumentstudier. Eller så måste du verkligen visa att om du säger att använder den här krämen så får du 30% minskad rynkbildning. Ja, men då måste du visa det genom kliniska tester eller att man gör det här i olika organ och kulturer av hud till exempel. Så att du måste alltid backa upp ett påstående. Däremot så är det ju ingen som gör en klinisk studie på en produkt som har varit i hyllan i 1,5 år.
Nej.
Eller som har använts i under sig och så lång tid. Utan det här görs ju på helt nyproducerade krämer, den här typen av tester.
Mm.
Och det är också någonting som jag tycker verkligen behöver förändras inom branschen. Och det är ju att använder man till exempel ett ämne som vitamin C eller vitamin A, alltså retinol, som är väldigt känsliga för luft och temperatur och sådär, att då ska man ju kunna påvisa att ja, men använder den här i 3 månader eller har den stått på hyllan i 2 år, ja, då ska du ändå ha den här koncentrationen som vi stoppar i. Och just nu så görs inte den typen av kontroller alls.
Det slog mig nu när vi sitter och pratar. Inom livsmedelsindustrin så har man börjat titta på att chock chockfrysa färska. När du skördar färska grönsaker till exempel så kan du chockfrysa dem på fälten för att behålla näringen så mycket som möjligt. Det hade ju kanske varit något intressant inom absolut. Hudvård, att fryst hudvård.
Ja, visst. Absolut. Jag hoppas att det kommer komma mer innovativa metoder att göra hudvård på.
Mm.
För att just att frysa en kräm så som den ser ut nu.
Ja, det är ju svårt.
Det är svårt. Mm. Men däremot så kan man ju ha frysta pulver till exempel av aktiva substanser som man själv tillsätter. Det finns ju mängder av innovativa metoder man kan göra för att förbättra hudvården.
Mm.
Och det är det som är så konstigt egentligen, att vi har satt ett förhållningssätt eller ett regelverk runt hudvård. Det är precis på samma sätt som att vi skulle säga att alla livsmedel ska kunna förvaras i rumstemperatur under en lång tid.
Mm. Det är svårt.
Och det är ju väldigt svårt. Mm. Och det är ingen som räknar med att de ska kunna hålla sin mjölk på köksbänken till exempel i några månader.
Nej.
Sen använder den. Men just
inom... Väldigt bra liknelse.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hela grejen då med konserveringsbiten gjorde ju att du blev intresserad av mikrobiomet.
Mm.
Och då träffade du professor Lars Engstrand och Ina Schuppe som faktiskt skriver på Food Pharmacies blogg på KI.
Det väcktes nog egentligen när jag träffade Lars och Ina.
Mm.
Jag träffade Ina först på en mikrobiomkonferens. Så i och för sig så hade jag väl intresset innan, men just då vid den tiden, det här var ju ungefär 5-6 år sedan, då var det ju termens mikrobiom som man forskade på. Man har precis hittat de här nya metoderna att sekvensera termmikrobiomet.
Mm.
Så det är anledningen till att man har kunnat göra det de senaste 10 åren ungefär.
Mm.
Och sen så var det samtal med Lars Engstrand egentligen som dels hade gjort några studier på hudbakterier i relation till exempel psoriasis.
Mm.
Men just våra samtal gjorde att det här intresset verkligen väcktes för mig.
Mm.
Dels för att jag hade hela den här konserveringsmedelsdebatten i huvudet och tänkte, men vad händer då med de goda bakterierna? För vi har ju enormt mycket, vi har ju tusentals arter av bakterier som växer på vår hud. Och de allra flesta är ju bra för oss.
Och de är ju där för att skydda oss, det som hudkrämerna ska hjälpa till med.
Precis, och det är ju verkligen vårt första first line of defense. Alltså att vi... Man tror att de är ansvariga för vårt immunförsvar i huden och också för att bilda ämnen som är fuktbindare, alltså som ger fukt i huden.
Mm.
Och därför så är det ju dumt att tvätta bort det här och att kanske då rubba balansen genom olika tillsatser som vi använder.
Det är lite intressant, för du skriver det, var sparsam med rengöring. Är det då för att vi inte ska tvätta bort det här skyddet som faktiskt vår hud naturligt har försett oss med?
Ja, men dels är det det. Nu i tiden när vi såklart ska tvätta oss på händerna till exempel. Men det är ju de ytaktiva ämnena i tvål och rengöringsprodukter som gör att bakterier och virus deaktiveras och förstörs. Och det här händer ju även med våra hudbakterier, till exempel i ansiktshuden och sådär. Och då kan det leda till uttorkning.
Mm. Det har ju blivit probiotisk hudvård har ju poppat upp. Hur funkar det där? Jag menar, jag vet ju från att vi har jobbat med att ta fram probiotiska tillskott och sådär, hur otroligt känsliga de här goda bakterierna är för att dö. Hur funkar det med probiotisk hudvård i praktiken? Vad händer med de goda bakterierna?
Det är så intressant. Probiotika, precis som du säger, är väldigt känsligt mot vatten. Så att om man har probiotika till exempel i en vattenlösning, då kommer det leda till att de först ökar i antal och sen så ökar de så mycket så att de inte får syre och så dör de. Så att i och med att hudvård som är olja i vattenemulsioner och innehåller mest vatten, skulle man stoppa i probiotika i det så skulle det dö väldigt snabbt, de här bakterierna. De skulle inte överleva. Så vad man kan göra då, det är att ha helt vattenfria produkter, alltså en olja till exempel. Och det använder man ju också ofta i tillskott, att man har oljedroppar med probiotika. Och då håller de ungefär 2 år.
Men en vanlig kräm med probiotika, då kan ju inte vara några goda bakterier.
Det finns bara ett fåtal företag i världen som faktiskt har lyckats med det där. Och dels så är det ett sydafrikanskt märke som de har då en helt vattenfri lösning.
Jag vet, för jag har använt det märket.
Tyckte du om det?
Ja, alltså det är typ det enda märket jag har använt. Jag är som sagt ingen krämperson.
Nej. För just det här märket, den burken, det innehåller ingen probiotika. Men däremot har de en vattenfri pump med en olja. Där har de levande bakterier. Men just i burkarna är det inga levande bakterier. Och sen så finns det Mother Dirt som har en spray då, som bara håller i 6 månader. Och där har de en hel kylkedja. För har man det i kylskåpet så håller det längre. Men de har en 6 månaders hållbarhet och sådana produkter.
Älskar att ett hudvårdsmärke döpt sig själv till Mother Dirt. Så bra!
De har himla härlig sån här företagsvideo faktiskt. Just att när de beskriver tjusningen med smuts. För det är också någonting som vi har kommit bort från. Och det är också extremt intressant. Tittar man till exempel på amerikanska kvinnor som är mer i kontakt med sterila ytor och mer inomhus, air-conditioned miljö, och jämför dem med kvinnor i Tanzania till exempel, som är mycket mer utomhus och har ett arbete utomhus, då ser man att mikrobiomet på huden skiljer sig enormt mycket åt. Och de amerikanska kvinnorna har mycket mer bakterier som orsakar exempelvis akne och eksem.
Dåliga bakterier med andra
ord. Exakt. Så att just det här att vara i naturen och kolonisera sig med naturliga bakterier kanske inte är så dumt. Sen behöver vi mycket mer studier för det. Men just det här Mother Dirt, de använder ju en bakterie som finns just i jord. Och kultiverat upp den och sen använder de det sprayer.
Man vet ju inte lika mycket om hudens bakterier som om tarmens. I tarmen och även i munnen och vaginan vet man ju verkligen att där är det laktobaciller. Desto färre bakterier, desto bättre, desto färre arter. Medan i tarmen är det desto fler goda arter, desto bättre. Vad vet man liksom om hudens bakterier?
Det där är också intressant, för att det är precis som du säger, att i tarmen har vi också mycket mjölksyrebakterier. Och det här har vi inte lika mycket av i huden. Just för att huden är ju helt kontakt hela tiden med syre. Det har vi inte på samma sätt i vår tarm. Så att det som jag tror kommer hända här, det är att i de här produkterna som innehåller probiotika, då är det just mjölksyrebakterier som man tillför.
Som man egentligen då har i tarmen.
Ja, precis. Jag har forskat i ett projekt med en tarmbakterie, vad som händer när man lägger det på huden. Och det verkar faktiskt ha ha positiva effekter. Det är antiinflammatoriskt och det återskapar balansen i hudmikrobiomen, kan man säga. Det verkar ha en viss effekt just med mjölksyrebakterier, men jag tror att vi kommer se betydligt bättre effekter om vi faktiskt använder de bakterierna som mestadels koloniserar huden. Mm. Och det är ju en helt annan typ av bakterieflora som vi har om vi jämför med tarmen. Och där har vi försökt göra en crash course i de bakterierna som vi faktiskt har i huden. Mm. Och den ser annorlunda ut än både tarmen och vaginen.
Känns som att vi kan vinna mycket i framtiden på hudvård. Ja. Desto mer forskningen går framåt.
Att i den här boomen som vi ser just med probiotikaprodukter. Dels så kan jag säga att det mesta är ju marknadsföring, att man använder till exempel prebiotika, alltså maten till de goda bakterierna, och det är ju ofta, ja, som ni också pratar
fibrer.
Om.
Fibrer.
Ja, exakt. Mm. Oligosaccharider. Det har man ju använt i hudvård under väldigt lång tid, men man har ju aldrig förstått att det är prebiotika.
Mm.
Men det man har sett med den här oligosaccharierna eller små, små fibrerna, det är att man ökar fukten i huden. Exempelvis, så det verkar ha bra effekt. Och det beror ju antagligen på att man faktiskt stimulerar då en tillväxt av goda bakterier i huden. Och de här producerar fuktbindare, alltså fuktgivande ämnen i huden.
Mm.
Så just prebiotika är intressant. Men annars när man pratar om probiotisk hudvård, de allra flesta innehåller ju döda bakterier.
Just det.
Så det är bakterieextrakt som visserligen kanske har lite effekt, men det är ju inte probiotika, för precis som du pratar om så är ju probiotika, där behöver vi ha ett visst antal levande bakterier just för att det ska heta probiotika.
Just det. Jag tänker så här, du har ju så himla fin hud.
Ja, men tack.
Vad tar du på huden? Jag tror att alla som lyssnar vill ändå veta så här, men okej. Okay. Nu har vi förstått att det finns en stor mängd hudvård som kanske inte kan lova så mycket eller inte håller det lovar. Jag tänker på det här med fukt och sådär. Väldigt många upplever i vårt klimat att man känner sig torr.
Ja.
Vad ska man tänka på när man köper hudvård?
Dels tror jag det är faktiskt en viktig del är vad man inte ska göra, att kanske begränsa användningen av många produkter. Och det får jag mycket brev faktiskt från läsare, att de har försökt att minimalisera sin hudvårdsrutin istället efter att ha läst hudbibeln. Och upplever att de får mycket bättre hud. Så att det första steget är verkligen att skala bort och sen lägga till.
Mm.
Och det man ska tänka på då, det är ju okej, vad behöver huden? Om vi tittar på en hudvårdsprodukt så har vi ungefär 7 grupper av ämnen. Det är vatten, det är mjukgörande ämnen, oljor. Det är emulgeringsmedel som ska blanda den här oljan och vattnet.
Mm.
Det är fuktbindare som binder fukt i huden. Och det är aktiva substanser, till exempel vitamin C eller niacinamid eller retinol eller vad det nu skulle vara. Och sen har vi även då konserveringsmedel, maskeringsämnen, alltså parfym eller färg, och förtjockningsmedel.
Mm.
Och det som jag försöker utbilda också i boken, det är just att lära sig att förstå vad är det för grupper som jag, av ämnen som jag faktiskt ska leta efter. Om det står till exempel på förpackningen att den här innehåller niacinamid, men alla de andra 50 ingredienser i produkten, vad är det för någonting?
Mm.
Så att försöka att minimera antalet ingredienser som bara är där för att produkten ska hålla så länge som möjligt.
Det är faktiskt ditt första budord, för du har ju lite budord, less is more.
Exakt.
Det är lätt att hålla i huvudet.
Det är ju den filosofin som jag anamma själv också i min hudvård, att jag använder en dag- och nattkräm som vi gör på vårt labb som ligger på Kungsholmen i Stockholm.
Och nu vill alla bara åka dit.
Det är ni varmt välkomna. Där har vi en skann också som man kan skanna huden.
Du använder din egna hudvård helt enkelt som du tar fram själv i labb.
Ja,
så det är och den är färsk då?
Ja, den har en mycket lägre hållbarhet. Och sen ska man självklart, jag förespråkar ju inte att det ska finnas risk för en tillväxt i produkten. Absolut inte, utan produkter ska ju vara säkra att använda, självklart.
Mm.
Man kan begränsa tillsatserna väldigt mycket om man titta på sättet, dels hur tillverkar hudvård, förpackar hudvård och använder hudvård och lagerhåller hudvård.
Mm.
Så kan man göra otroligt mycket. Att det blir en produkt för hudens bästa och inte för företags bästa. Att man ska kunna producera mycket volym som ofta är billigare, lagerhålla på platser där det inte kontrolleras temperatur och sådär.
Just det. Okej, så då använder du dag- och nattkräm.
Mm.
Använder du så här ögonkräm, serum?
Nej, det gör jag inte. Utan just serum, alla de här produktformaten som vi ser komma nu, 10-stegsrutin och det är dubbelrengöring och det är olika masker och det är sheetmasks. Jag har inte ens koll på alla produkter som finns på marknaden. Men jag har ju jobbat som innovationschef själv, så jag vet ju
hur man tänker.
Det är olika produktformat. Det finns ju inget regelverk överhuvudtaget som säger vad ett serum är eller hur ett serum ska byggas eller formuleras. Utan det är också en olja i vattenemulsion.
Mm.
Och det finns absolut inga studier som visar att ett serum per se har bättre då effekt eller hög koncentration av aktiva substanser eller penetrera djupare, kan man också höra. Det finns absolut inga belägg för den typen av påståenden, utan allting handlar om vilka ingredienser du stoppar i. Antingen gör du det en kräm, eller så gör du det ett serum, eller så gör du det en olja.
Mm.
Och det är bara olika produktformat.
Så det räcker egentligen då att ha en produkt?
Anledningen till att man skulle ha en nattkräm, det är ju att vissa substanser bryts ner i solen. Så till exempel vitamin A och vitamin C är väldigt känsliga för solljus. Så ska man få effekten av det, så är det bättre att applicera det på natten.
Mm.
Så det kan jag också ha ett tillägg som jag bara har på natten, där jag då blandar i de här aktiva substanserna som just är känsliga för ljus.
Mm, just det. Mm. Apropå solljus, vad använder du för solskydd?
Mm. Just det där med solskydd ska man ju tänka att just UV-filter, det finns ju kemiska och fysikaliska.
Mm.
De har ju ingen annan positiv effekt på huden än att skydda mot solen. Men de skyddar väldigt bra mot solen om man använder rätt mängd och sådär. Jag använder ju ingen solskyddsprodukt från oktober till mars kanske, någonstans där.
Nej, för då vill vi ju ha sol på oss, den lilla solen vi får.
Och det är så otroligt lite. Om man tittar på UV-index till exempel, så ligger vi ju långt under 2. Alltså vi ligger ju närmare 0 i Stockholm under dagstid.
Mm.
Och det är inget UV som kan påverka huden på det sättet. Däremot på sommar när vi närmar oss 6, 7, 8 kanske. Ja, men det är en helt annan sak. Jag använder alltid SPF 50 från april till oktober ungefär.
Mm.
Dels så är det ju, solen är ju definitivt absolut största risken för olika typer av hudcancer. Det är ju inte bara melanom, det finns ju basilom till exempel som också är...
Aldrig hört talas om.
Basilom är hudcancer i keratinocyterna. Så att det är de andra omringande cellerna. Mm. Men melanom är absolut den mest farliga sorten. Och det är just pigmentcellerna som drabbas av en... De växer helt okontrollerat. Det är vad en cancer är.
Mm. Du använder själv solskydd 50 varje dag då, mellan mars och oktober egentligen.
Ja, exakt. Ja.
Jag brukar vara mycket i skuggan och skydda mig, men man kanske ändå ska ha solskydd på sig.
Ja, för att i skuggan och under sommaren så är UV-index ändå högt. Så du får ju absolut en hög solexponering även där, eller UV-exponering.
Mm.
Sen är jag också en sån person som skyddar mig mot solen med skugga eller hatt och keps och stora solglasögon och sådär.
Mm.
Det är väldigt intressant att se till exempel på, om man jämför solexponerad hud, till exempel överarmen mot underarmen som inte är lika solexponerad, eller bröst och stjärt hud, så är den är ju helt annorlunda. Om man analyserar den och tittar på den, tar en cross-sektion från de här hudbitarna, så ser de helt annorlunda ut.
Intressant.
Både tjocklek och inflammationsmarkör och sådär. Så att solen, en hög solexponering under lång tid förändrar ju definitivt huden.
Mm. Jag har läst att du använder solskydd för barn. Stämmer det?
Mm. Ja, det gör jag.
Mm. Varför?
Just i barnprodukter så försöker man använder, det finns ju två olika sorter, så kemiska eller fysikaliska.
Mm.
Och i barnprodukter så använder man oftast båda två, men man fokuserar mer på de fysikaliska.
Mm.
Och de fysikaliska, exempel på det är zinkoxid eller titaniumdioxid. Och det är just det du blir ganska vit av. Så det är många som väljer bort det för att man gillar inte den här vita hinnan. om man tittar från ett hudvänningsperspektiv, alltså hur hudvänliga UV-filtrer är, så är de fysikaliska filtrerna definitivt mer hudvänliga och betyder mycket mindre risk för irritation i huden och också ingen risk alls för penetration. Och det kan vara ett problem med kemiska solskydd, att de har så små, liten molekylvikt så att de penetrerar huden och sen kommer de in i systemet och man kan till och med kissa ut att man ser, till exempel oxybenzon är ett kemiskt filter som fortfarande används tyvärr. Och där ser man att i 99% av fallen som applicerar solskydd med oxybenzon så ser man det här filtret i urinet på de som har.
Jag använde första gången faktiskt i somras sån heltäckande vit kräm som du pratade om. Vad kallade du det?
Fysikalisk skydd.
Ja, fysikalisk skydd. För jag surfade. Ah. Och alla surfare använder sånt. För det är ju helt sandblock.
Ja, ah, just det.
Och man ser ju lite rolig ut. Men det var ju otroligt skönt att ha på läpparna och på näsan. Och jag brände mig ingenting verkligen.
Nej.
Det är superbra. Rengöring då, eftersom att säga att man ska vara sparsam. Du använder dag- och nattkräm, du använder solskydd. När det kommer till rengöring, hur rengör du huden på kvällen? Eller gör du ens det?
Jag använder en rengöring som vi också gör på labbet, men som tar bort smink egentligen och så tar bort smuts på huden.
Mm.
Men som är väldigt mild och innehåller väldigt lite av de här ytaktiva ämnena så man minskar risken för uttorkning.
Mm.
Men jag använder ingen produkt, rengöringsprodukt på morgonen utan då sköljer jag mig oftast bara med vatten eller inte alls.
Just det.
Och det ska man ju, när man läser om huden och förstår huden mer, som jag hoppas fler kommer göra, då ser man ju de här fina fetterna som huden faktiskt producerar som någonting som är fantastiskt. Alltså det är ju varje hudföretags dröm egentligen om att hitta den här kompositionen av olika fetter och fuktbindare som
vi redan har.
Som
då.
Vi redan har. Mm. Så varför ska vi tvätta bort det? Utan det är en otroligt fint maskineri som vi har i vår hud och gör alla de här ämnena.
Mm. Vi kommer in på livsstilens betydelse då. Om vi har i vår hud redan det vi behöver egentligen för att skydda oss och ta hand om oss. Hur mycket skulle du säga att en god livsstil speglar, eller att det speglas i vår hud och hur den ser ut och hur den åldras?
Jo, men det skulle jag säga betyder väldigt mycket. Sen finns det inte jättemycket studier på detta ännu, utan vad jag gjorde när jag skrev boken var att dels jobbade jag tillsammans med en dietist där jag läste studierna som har gjorts på vad kost har för betydelse för huden, och så tittade hon på en dietist som heter Karin Magnusson som är väldigt duktig, och hon räknade sen på olika livsmedel, om till exempel huden behöver zink. Okej, vilka livsmedel finns zink i? Mm. Och hur mycket behöver man per dag?
Mm.
Jag lärde mig själv väldigt mycket genom att skriva det kapitlet. Som hudforskare så är just livsstilen inte någonting som har tagit så stora proportioner i och med att det inte finns mycket studier. Men de studierna som finns är ju väldigt intressanta. Och där har man ju för ungefär 30 år sedan var det första gången man började prata om någonting som man kallar gut skin brain axis.
Mm.
Och det är ju dels hur tarmen påverkar huden. Och där har vi en konstant tillförsel av, alltså huden är ju egentligen vår egna lilla näringsjägare, för den tar ju upp allting den behöver. Så vi har till exempel 6% av vårt totala zinkinnehåll i hela kroppen finns i huden.
Nej. Jo, och för zink som är så viktigt, inte minst nu i virustiden.
Ja, exakt, och det är just det, precis, att det stimulerar vårt immunförsvar i huden.
Mm. För det är ju första då barriären när vi möts av någonting.
Ja. Exakt. Så där är ju tarmen väldigt viktig för tillförsel av alla de här ämnena. Och det ser man ju också. Nu har ju inte vi så mycket riktiga så här bristsjukdomar som sjöbjugg och så som man såg på 1700-talet. Men där har man en brist i vitamin C, men då ser man ju definitivt det på huden med kollagen, minskad kollagenbildning och väldigt stora effekter.
Mm.
Just i de här bristsjukdomarna, då kan man ju verkligen se vilken påverkan det har på huden.
Mm. Precis som du sa, tyvärr är det ju så att det finns inte så mycket studier på kost och hälsa som vi skulle önska, men att ändå de som finns kan visa på spännande resultat. Jag tänker om man skulle, det finns ju människor som säger, men jag tar olivolja på min hud eller jag tar kokosolja och sådär. Vad tänker du om sånt?
Mm. Jag förespråkar ju att man ska använda de ämnena som huden faktiskt själv bildar. Och olivolja är ett jätteintressant exempel, för att från olivolja kan vi få skolan, eller skolen som är den riktiga formen, som är en olja som vi producerar, som vår talgkörtel producerar.
Mm.
Men då är det viktigt att isolera ut det här skolenet från olivoljan. För just olivolja i stort har man faktiskt inte sett så positiva effekter på huden.
Mm-hmm.
För där innehåller, just olivolja innehåller mycket olivsyra, och just den fettsorten har inte så stor återfuktande effekt exempelvis. Så att just det här med att allting är från, som apotekare har man ju svårt att hänga med i den bilden när man säger att allting från naturen är bra.
Mm.
De allra mest potenta läkemedel och droger som vi har kommer ju från naturen.
Mm.
Allting från cancerläkemedel till andra typer av droger.
Just det. Jag har läst mer och mer om olika veganska produkter. Det är någonting som ändå är relativt nytt, eller hur?
Mm. Veganska produkter betyder att ingenting kommer från djurriket.
Mm.
Det är lätt att tro då att veganska produkter innebär också att de är helt naturliga, att de kommer just från naturen. Det. Men så är inte fallet, utan just märkningen vegansk, det innebär att det inte kommer från djurriket. Så det innehåller inget biväxt till exempel.
Mm.
Däremot så kan det innehålla ämnen som silikoner, och andra ämnen som kanske inte alls bryts ner i naturen.
Mm.
Och där kom vi in i en ganska intressant debatt, det här med naturliga ekologiska produkter och syntetiska, mer kemiska.
Just det.
Och jag tror att det är viktigt här att komma ihåg att det som är, om man tänker miljömässigt, så är det viktigt att allting som vi använder, både som sköljs av eller som vi använder som produkter, faktiskt är biologiskt nedbrytbara. Att när det kommer ut i vår natur så bryts det ner.
Mm. Och det är det om det är ekologiska produkter då? Är det det?
Det kan vara naturliga produkter innehåller ju inte de här silikoner etc. som inte är biologiskt nedbrytbart. Men däremot så är ju inte det så att naturliga ekologiska produkter per se är det bästa för huden.
Mm.
Så det finns ju flera olika märkningar här, EcoCert, Natru eller Cosmos. Men som konsument så bör man ju komma ihåg att de här certifieringsorganen, de tjänar ju pengar på att ju fler produkter som är certifierade, som blir godkända, får ju de betalt för.
Mm, just det.
Så bara för att någonting är veganskt eller ekologiskt eller helt naturligt eller organiskt eller vilken certifiering man nu väljer att använda, så behöver det inte betyda att det är det bästa för huden. Det finns mängder av ämnen i naturen som kan vara rent skadliga för vår hud.
Mm.
Jag tycker när man bygger hudvård också som tillverkare, så bör man tänka på det första, att det är bra för huden.
Mm.
Och att det inte är skadligt för miljön. Att de här substanserna eller olja eller vad det nu är som vi sätter på huden, att de är biologiskt nedbrytbara, så att de inte kommer ut i våra vatten och förstör vattenlevande organismer och så vidare. Men det som är viktigast är ju att vi faktiskt har produkter som också är bra för vår hud och för vår miljö.
Ja, men verkligen. Vi lever ju ändå i ett ekosystem, så det hänger ju ihop, tänker jag.
Exakt.
Ja. Det har ju blivit väldigt trendigt och i ropet med kollagen.
Mm.
Vad tänker du om kollagen?
Kollagen är ju ett av vårt viktigaste proteiner i huden. Mm. Helt klart. Så att hela dermis är ju fullt av kollagen. Och det, kollagen är ju det som minskar när vi åldras. Och anledningen till att vi får uppkomst av rynkor. Mm. Och mindre elastisk hud och sådär. Så kollagenet är ju från ett skönhetsperspektiv så är det otroligt viktigt.
Vad tänker du om kollagenprodukter? Vet man att det har en effekt? Har man kunnat se det?
Nu kommer vi då till den här intressanta diskussionen om intresse versus kunskap. Att har man mer kunskap om huden så förstår man att just kollagen är en jättestor molekyl. Den är så stor så att det är ett av våra största molekyler i vår kropp. Mm. Så att applicera den här kollagenmolekylen på huden till exempel kommer inte tillföra någonting. Det kommer ungefär vara ungefär samma effekt som att du stryker en oxfilé på huden. Mm. Det kommer inte komma någonstans. Mm. Ja. Och likadant, tar man bara kollagenpulver till exempel och dricker eller äter det, då kommer det här brytas ner i vår mag-tarmkanal. Det är det som är vad man fokuserar så mycket på inom läkemedelsbranschen, att du vill ha så små molekyler som möjligt som kan penetrera tarmslemhinnan för att komma ut i blodet.
Mm.
Men kollagen då, som är jättestort, det kommer ju bara choppas upp i väldigt små, mindre delar i aminosyror till slut och inte komma ut i intakt skick till huden som man kanske tror när man läser marknadsföringsbudskap och sådär för kollagenprodukter.
Hur sorgligt ändå att det ska vara så svårt att få till det.
Ja, jag tror det är det här att skönhet och hälsa för den delen, att det är så otroligt viktigt för oss.
Mm.
Speciellt i de här tiderna.
Mm. Ja, men verkligen. Men jag tänker på apropå rynkor, för att jag är ju den åldern nu, 42 år. Jag tycker att det är mycket som händer. Jag brukar sätta en tid runt efter 35 så kände jag att min hud gick från att vara fin till att bli liksom slapp. Och det har ju blivit väldigt vanligt till exempel att göra botox de senaste åren. Mm. Vad tänker du om botox och vad det gör med huden?
Vad jag tycker om botox?
Ja, nej, men det är en fråga som jag har själv inte aldrig gjort någonting med mitt ansikte, men det är liksom en fråga som ofta kommer upp på middagar med vänner i min ålder, att det är väldigt vanligt idag att vi rätt unga börjar göra ingrepp, och då är ju botox någonting som i alla fall jag känner väldigt många som har gjort, så jag måste liksom fråga vad, om vi bortser från det faktum att egentligen kanske vi borde ha en annan syn på åldrande och att det är vackert med rynkor. Men det är svårt att ändra över en natt. Om man tittar på botox som fenomen, skulle du säga att är det farligt för huden att göra? Vad vet vi?
Det där är ju intressant, för att det är en helt annan verkningsmekanism om man jämför med vad man försöker göra med hudkrämer till exempel. Så att just botox, det upptäckte man först att det hade positiva effekter på rynkor när man försökte behandla ögonspasmer och försöka förlama de här musklerna då som gav de här spasmerna. Och då såg man samtidigt att runt ögonområdet så blev man helt slät.
Mm.
Och det var ju väldigt intressant såklart.
Mm.
Så att vad det gör med botox, det gör att du förlamar musklerna. Mm. Och har du riktigt stora doser så kan man ju förlama hela kroppen egentligen.
Mm.
Så att det är ju en väldigt potent substans som förlamar våra muskler. Man använder ju botox medicinskt också genom att behandla huvudvärk till exempel i pannan. Vi vet ju inte riktigt de långsiktiga effekterna av att göra botox just för att minska eller att göra huden slät, i och med att du gör det så ofta nu. Gör man ju mer medicinskt så, och så kanske man gör det under en kortare period, men däremot så är det ju många som kanske gör botox var tredje månad.
Mm.
Och de effekterna har vi inte sett vad det kan göra ännu.
Nej. Vi är lite av ett experiment, den första generationen här, som kanske under 30-40 år faktiskt går och gör botox regelbundet var tredje månad.
Mm. Dels är det otroligt synd att vi överhuvudtaget ser på en slät hud är det... Ja, det här kan vi prata hur länge som helst om.
Ja, det är ju väldigt sorgligt att det har blivit så.
Exakt. Mm. Men just att man använder också det här genom att man tror att man ska förebygga. Att man då slappar av musklerna för att förebygga.
Du menar att man använder botox för att förebygga?
Ja, precis. Mm. Att man gör det i väldigt unga år. Det är väldigt synd att samhället ser ut så.
Mm. Är det en myt eller? För jag har också hört det. Eller vet man inte tillräckligt mycket?
Jag har inte sett några studier på det. Men det är klart att ju mer du är avslappnad i ansiktet kanske desto... Ja, det där kan jag inte riktigt svara på.
Nej.
Men däremot så när vi har gjort... Jag var med och gjorde såna här studier där man tittar på vad är age perception studies, alltså att vad är det som får så se äldre ut. Mm. Och då såg man att dels de här skrattrynkorna som vi har, de associerades faktiskt inte till ett äldre ansikte, utan de associerades bara positivt, vilket var väldigt intressant. Och det som fick en att se äldre ut, och det var pannrynkan var viktig, rynkor runt munnen exempelvis, men just de här skrattrynkorna var inte alls...
Det är oftast väldigt fint, tycker jag, med skrattrynkor.
Exakt.
Eller runt ögonen, vad heter det? Ögonrynkor.
Ja.
Det tror jag är fint.
Ja. Mm.
Men när vi pratar om det så kommer jag att tänka på syra. Det börjar bli väldigt vanligt idag att folk pratar om.
Mm.
Vad tänker du om syra?
Syra är ju någonting som, precis som du säger, används väldigt mycket. Men det man ska tänka på det är att det finns också väldigt många produkter. Så att tittar man på sina produkter så kan man nog i de allra flesta fallen se att sina rengöringsprodukter innehåller syra. Dagkrämen innehåller syra, nattkrämen innehåller syra, maskerna innehåller syra, serum etc. etc. Så att risken med det här beteendet, just att använda många produkter och inte riktigt ha koll på vad produkterna innehåller, det är att man får för hög dos av det här.
Just
på huden. Syre kan ju vara effektiva. Dels så gör de så att cellerna ökar sin differentiering i huden, och det innebär att du släta ut det översta hudlagret något, så att man får lite jämnare hud. Det kan också ha effekt på minska pigmenteringen. Till exempel så har man problem, tycker att man har oregelbunden pigmentering i ansiktet, så kan det också jämna ut den här färgskillnaden. Och det kan också minska talgproduktionen från talgkörteln om man har problem med akne till exempel och mer oljig hud. Så det har definitivt effekt, men just den här långvariga effekten kan också vara att man tunnar ut huden alldeles för mycket. Och går det ut då, har du använt mycket syreprodukter under vintern och våren och går ut i solen, då kan det vara så att du har för tunn hud så att solen når pigmentcellerna mycket lättare.
Mm, det är inte så bra.
Och då får du istället omvänd effekt, att du får ökad pigmentering.
Mm, just det.
Och sen finns det ju mycket biverkningar av syre också när man använder för mycket. Man ska ju inte behandla en frisk hud egentligen. Det bildas ju inflammationsämnen och sånt där som kan trigga allt från överkänslighet i olika ämnen eller andra reaktioner och ökad pigmentbildning till exempel.
Det tycker jag var väldigt bra slutord. Man ska inte behandla frisk hud. Det var ett bra motto.
Ja,
ja.
Bra.
Tack så jättemycket Johanna för att du kom hit. Vi kan verkligen, som jag sa förut, rekommendera alla som vill läsa och lära sig mer framförallt att köpa eller låna Johannas bok Hudbibeln. Finns den på ljudbok också?
Ja, det finns den.
Där kan ni läsa om allt det vi har pratat om, men också väldigt mycket mer.
Ja, kul att vara här. Tack så mycket.
Tack! Tack Johanna.
Tack Johanna.
Du, innan vi avslutar så tänker jag på att de som lyssnar på det här avsnittet idag, onsdag, den 8 april, de måste ju bara checka in ikväll på Aprils dundermeditation.
Jag ska säga så här, vi är ju inte så stränga egentligen, du och jag. Det här är en order. Alla som lyssnar på det här måste gå in på vår Insta, upp i stories och swipa upp. Finns tydliga instruktioner där. Den börjar 2030. Gör det liksom 2025, 2027, 2028 någonting. Och sen så checkar April in 2030. Det är gratis, det är förhoppningsvis många som kommer vara där och det är 45 minuter av self-love.
Och vet du vad? Vi vågar faktiskt lova, om du gör det här så kommer du vara så rustad för en härlig påsk med familjen.
Exakt. Ja, jag måste bara skicka med det här, även om du aldrig har provat meditation. För det här är ju inte bara för oss som har mediterat mycket, utan jag ser ju den där chattboxen ibland, för man, om man vill så kan man dela under den här meditationen var i världen man befinner sig och vilken känsla man sitter, och så får man också skriva om man testar meditation för första gången. Det är jättemånga nybörjare som aldrig har provat meditation någonsin, och då är ju April perfekt. Hon är som, ja, inte som bäst, hon är lika bra jämt, men hon är, det är verkligen lika bra oavsett om du är helt novis eller Dalai Lama, så har alla lika, alla hör lika mycket hemma på den här meditationen.
Jag skulle säga så här, för den som inte har mediterat någon gång eller är helt novis, så är det svårt att göra själv. När man har mediterat ett tag så har man hittat sitt sätt, och då är det mycket lättare. Men jag skulle säga att det här är ju för dem som vill upptäcka meditationen. Exakt. Och sen alla ni andra som har tid, som kanske mediterar annat, checka in om ni har tid och lust. Men för er som vill testa, det är en order att ni checkar in.
Och om det inte är den 8 april idag när du lyssnar på det här avsnittet, så kan du ändå gå in på vår Insta och stories. För vi lägger upp länkar till Aprils meditation hela april i alla fall. Så, nu ska vi lämna dig för idag och så önskar vi dig varmt välkommen tillbaka nästa vecka.
Och glad påsk!
Glad påsk!
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Musiken står föräldralediga Sebastian Ring för. Det här avsnittet är redigerat och mixat av Jens Back i Stray Dog Studios. Om du vill ha mer av Food Pharmacy så kan du gå in på foodpharmacy.se eller hitta oss på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.